Jaha, det är lite nya tider här nu, men Förhandlarpodden är helt plötsligt tillbaks här och idag är det fredag och ungefär ett dygn efter de kraschade förhandlingarna med Svenskt Näringsliv om LAS. Men idag är inte Lenita Grandlund med, utan idag har jag min eminenta jurist här på Kommunal, Malin Sjunnebo. Vem är du?
Ja, Malin Sjunnebo heter jag och jag är jurist på Kommunal och jag har då deltagit i de här förhandlingarna. Men jag tycker inte vi ska gå in på det riktigt än, utan någonting annat har ju hänt de senaste veckorna och det är ju att du har blivit vald till Kommunals nya avtalssekreterare. Hur känns det?
Ja, det känns, jag har inte riktigt landat än tror jag inte, och det kommer nog ta ett tag. Det känns en enorm stolthet, men samtidigt ett väldigt ödmjuk inför uppgiften. Det är tuffa och svåra frågor som ska hanteras, men stolt men extremt ödmjuk. Och vi har ju hållit på, du och jag, nu med LAS-förhandlingarna. Så i princip sen jag var vald så har det varit 99% fokus på de här förhandlingarna med LAS. Men innan vi kommer in på det, alltså du är jurist på Kommunal. Vad gör en sådan?
Ja, jag har jobbat på Kommunal i 2,5 år. Har ju tidigare jobbat på andra fackförbund som förbundsjurist. Så att jag är ju arbetsrättare i grunden. Har alltid jobbat på den fackliga sidan. Normalt så har jag ju drivit processer och massa sånt. Men här på Kommunal så är ju min roll istället att bistå i avtalsförhandlingarna med det juridiska perspektivet. Att se till att vi gör så bra skrivningar som möjligt, att vi ser till att gå rätt när vi förhandlar och att se till att skrivningarna blir så bra som möjligt. Och utöver det så gör jag ju allt mellan himmel och jord däremellan där man behöver en jurist i hands.
Ja, hur ser en vanlig vecka ut? Nu har det inte varit vanligt på ett år nästan sedan covid-19, men hur ser en vanlig vecka ut för en förbundsjurist på Kommunal?
Ja, men den ser nog ut som att man har ju diverse möten inbokade och väldigt ofta så blir det ju någonting annat som händer som man måste ta tag i istället. Men jag har ju min plats på arbetsplatsenheten och avtalsenheten och jobbar ju mycket med våra centrala ombudsmän. Där jag hanterar olika frågor som de har gällande våra kollektivavtal och skrivningar där. Jag har ju tidigare jobbat mycket med Lenita och kommer väl nu då jobba med dig i olika frågor. Och det är ju stort och smått helt enkelt. Men också försöka ha lite helikoptersyn kring våra avtal. Vi har ju ändå ett 70-tal avtal och hur de ställer sig till varandra på områden där det är liknande villkor och sådär.
Ja.
Och det var ju för sig inte alls svar på frågan som var hur ser det en vanlig vecka ut, utan
det är som vi tidigare poddar, man vet aldrig hur en sån här vecka ser ut. Det är högt och lågt och det är rätt inne grejer och ute och sådär. Men det är väl ungefär, du bistår ju med en spetskompetens när det gäller juridiken i vårt stora maskineri här på Kommunal.
Så kan man beskriva det.
Ja, men podden är ju tillbaks då och vi tänkte idag att förhålla oss till de här väldigt mytomspunna förhandlingarna som har pågått mellan LO och Svenskt Näringsliv. De har pågått väldigt länge men intensivt de sista 3 veckorna. Så vi tänkte väl under den här poddavsnittet försöka ge lite bakom kulisserna information men också bakgrundsinformation och lite sånt där. Ungefär så tänkte vi. Och så det blir ett specialavsnitt, så att alla ni journalister som har skrivit de sista veckorna, här kommer det true story.
Precis.
Vi som har suttit i den här geggan.
Jajamän.
Men ska vi börja? Någonstans så tror ju många, det har ju varit väldigt intensivt de sista 3 veckorna, men hur började allt, Malin, egentligen? Hur länge har den här frågan varit igång?
Ja, men det är ju det som, precis som du säger, det är ju många som missar det, men det var ju faktiskt så att LO påkallade faktiskt förhandlingar med Svenskt Näringsliv redan den 6 november 2017. Det är nästan 3 år sedan.
Ja, det är länge sedan. Men då var de rätt, det var någon som frågade mig på ett sms för ett tag sedan och sa, hur går det? Ja, arbetsgivarna är lite mjugga. Och då frågade de, vad är det för ett jäkla ord? Ja, men det är liksom så här, de är inte så sugna på att prata.
Nej, precis.
Så de var lite mjugga där 2017.
2016. Och precis så var det ju. Och det var ju, jag menar, inom LO var ju det en resa i sig. Ett enormt förarbete innan vi ens påkallade de här förhandlingarna. Ja. Där man har stött och blött, vad är det för frågor vi ska gå fram med under då rubriken trygghet och omställning på arbetsmarknaden. Och det kan man väl säga att våra ingångsvärden har ju inte ändrats under de här 3 åren. Däremot så har ju arbetsgivarnas inställning och intresse för förhandlingarna ändrats.
Ja.
Och vad är anledningen till det, tror du?
Ja, men vi kunde ju se att någonting hände efter januariöverenskommelsen mellan januaripartierna. Då helt plötsligt så vaknade Svenskt Näringsliv till liv och ville väl komma till förhandlingsbordet. Och ungefär samma process där så vaknade också tjänstemannasektorn till liv. För att det är väldigt mycket fokus på att LO har förhandlat, men det finns också PTK är ju en organisation som företräder tjänstemän och akademiker i Sverige, kan man säga, i den här typen av frågor. Och då begärde de också förhandlingarna några månader efter januariöverenskommelsen, och då blev det ju liksom att LO och tjänstemännen ville båda förhandla, och sen kom januariöverenskommelsen och då vaknade väl arbetsgivarna till liv också och sa att men vad fan, vi kanske kan få lite grejer här om vi sätter oss och börjar diskutera deras frågor. Ungefär så går det väl till. Och sen har det ju varit förhandlingar, vad säger man så här, lågintensiva förhandlingar vill jag nog säga. Och sen så klev ju då Kommunal med några fler fackförbund av förra året, och det har vi pratat om i podden innan. Men sen LOs repskap här i mitten på augusti så har ju Kommunal gått in med full kraft i de här förhandlingarna, därför att vi vill ju lösa de problem som vi ser för våra medlemmar på arbetsmarknaden, kan man väl säga.
Mm.
Och våra ingångsvärden, och vi tänkte gå igenom dem lite grann, vad Kommunal gick in med i de här förhandlingarna.
Mm.
Och den första är ju det här med omställningsförsäkring. Idag har vi en omställningsförsäkring som aktiveras när du har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Problemet för oss är ju att det är så många som är visstidsanställda, så de kommer inte ens åt den här omställningsförsäkringen. Men vi ser ju också utmaningar, det vill säga att många av våra medlemmar som kommer in i våra branscher har inte gått relevant yrkesutbildning. Och då pratar man ju om hur ska man kunna utbilda sig till ett yrke när man inte är gymnasieålder? Så kan man säga. Och de där frågorna har ingen regering kunnat lösa. Man har liksom yrkesvux, yrkeskomvux och grejer. Men det är väldigt problematiskt när man som en arbetare har gått ut i yrket och man är felutbildad, att hamna i ett yrke till exempel som felutbildade barnskötare på en förskola. Hur ska man kunna få advokatutbildning? Så med de där ögonen gick vi in med förhandling att vi vill lösa ett livslångt yrkesutbildningssystem, det vill säga att när du är i yrket ska du kunna yrkesutbilda, men också se till att våra medlemmar omfattas av omställningsförsäkringen. Idag har vi till exempel personliga assistenter som är inom Almega-området, de omfattas överhuvudtaget inte. Så det var ett viktigt område för oss i förhandlingen, att fler av våra medlemmar ska omfattas av omställningsförsäkringen, men vi vill också bredda den så att vi skulle hitta ett system ihop med arbetsgivarna. Hur kan man utbilda sig till vårdbiträdare, undersköterska eller vaktmästare när man väl är anställd och felutbildad? Mm. Det tror vi hade stärkt deras ställning på arbetsmarknaden.
Precis. Och förutom omställning så var ju anställningsvillkoren den andra stora frågan, kan man väl säga. Och det är ju att det ska ju faktiskt gälla bra och vettiga anställningsvillkor för alla på arbetsmarknaden. Och nu har vi ju den senaste decenniet haft en utveckling där det blir allt fler som har osäkra anställningar. Det är många fler idag som har osäkra anställningar till följd av allmän visstid, som ju möjliggör för arbetsgivarna att istället för att planera sitt arbetskraftsbehov genom att lägga bra scheman, väljer att ha folk anställda i allmän visstid, ofta på sånt som på juristspråk kallas för intermittent anställningar, men i dagligdags sms-anställning eller daglöneriet, kan man ju också säga.
Och i våra sektorer går det ut på så här, då får du man skriver inte ens anställningskontrakt, utan man anser att sms:et är ett anställningskontrakt när du säger ja, men att då får du en anställning måndag, tisdag, onsdag via en sån här en anställning, och då kör de det på allmän visstidsanställning. Sen har du ingen formell anställning på en vecka. Sen får du en ny sån där 4 dagars måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Och då får du två anställningar, och i de här, det som kallas för konverteringsregler, när ska en anställning gå över till en tillsvidareanställning, då får man inte tillgodoräkna sig tiden emellan de här två anställningarna, utan då är varje anställning för sig. Och det gör ju att de här medlemmarna som springer på det Malin beskriver, intermittenta anställda, de får aldrig en tillsvidareanställning med det systemet. Och den där jäkla allmänna visstidsanställningen, AVAN, fick ju då arbetsgivarna gratis av alliansregeringen 2006.
Mm, precis, det var väl det första de införde istället för att genomföra det lagförslag som redan låg.
Ja.
Men så att den här allmänna visstiden, det har ju varit en enorm hjärtefråga i de här förhandlingarna, inte minst för Kommunal. Och det är ju för att det är inte rimligt att man ska kunna gå sida vid sida med sina arbetskamrater men aldrig ha rätt till den tryggheten som de som är tillsvidareanställda har. Och visstiden låg ju, och då är det ju precis som Johan säger, det är ju dels den här med hur man beräknar anställningstiden när man då är sån här dag för dag anställd. Men också att dagens konverteringsregler idag är ju alldeles för långa. Så det var en sån stor fråga. En annan fråga som jag har varit aktuell de senaste åren och som många säkert har talat om är ju det man kallar för hyvling. Alltså att man har ett visst sysselsättningsgrad idag, att man jobbar kanske 100%, och sen från nästa dag så pekar arbetsgivaren ut vem man vill och säger att från och med imorgon så jobbar du bara 80% eller 70%. Och det är ju ett otyg som måste man komma till rätta med.
Och då får man ju sänkt sysselsättningsgrad och per automatik då sänkt, inte lön, lönen är ju densamma, men man får sänkt ersättning kan man säga, eller inkomst. Och då kan man ju säga så här att ja, vad fan, det skulle jag kunna göra på dig Malin, men du skulle jobba 100% ändå för du har samma arbetsuppgifter kvar.
Jajamän.
Ja, det är ett smart sätt.
Det är ett smart sätt.
Man sänker folks löner.
Mm.
Så det där är ju ett jäkla otyg, och vi har ju medlemmar som från dag till en annan får då sänkt sysselsättningsgrad med 25% och därmed får sänkt inkomst med 25%. Mm. Det rör sig om flera tusen kronor i månaden.
Mm.
Och det där har vi fått fram att det är inte rimligt att arbetsgivaren kan dels gå och peka vem de vill sänka sysselsättningsgraden för, och att våra medlemmar inte har någon omställningstid, utan från en dag till en annan så får man sänkt lön eller inkomst med flera tusen kronor i månaden.
Mm.
Och det kallas ju lite slarvigt tycker jag för hyvling.
Mm.
Men egentligen är det sänkt sysselsättningsgrad och sänkt inkomst det handlar om.
Precis. Och det gör ju att i och med att arbetsgivarna har den här möjligheten så kan man ju laborera väldigt mycket med de anställda och ha exakt den flexibiliteten och den bemanningen som man behöver för den här veckan eller den här månaden. Och det leder ju till en enorm otrygghet för de anställda att aldrig veta hur länge går jag på det här, hur länge har jag den här sysselsättningsgraden, så att man då vet vad har jag för hur mycket pengar har jag att leva för.
Ja, precis. Men då har vi gått igenom våra ingångsvärden när det gäller omställningsförsäkringen, våra ingångsvärden när det gäller LAS. Men sen har det varit mycket diskussioner runt en partsgemensam A-kassa. Hur har diskussionerna gått runt det?
Ja, men där har ju tanken varit, du får fylla på där lite, men där har ju tanken varit att parterna ska ta över det här systemet för att ha bättre kontroll på det, och att vi ska äga den här frågan egentligen. Och det är ju för att det också ska skapa incitament för just omställning och de andra bitarna, att man inte ska behöva hamna i A-kassan.
Man kan vara helt ärlig, vi litar inte på politikerna. De där som sitter i Sveriges riksdag, de går inte att lita på. Vi litar mer på arbetsgivarna. Och det innebär att om vi skulle förhandla fram en lösning så är ju den klassiska fackliga strategin är att vi i Sverige är ju inte mot strukturomvandling. Vi är inte mot liksom teknikutveckling som man i många andra europeiska länder är som facklig organisation. Därför att vi har tre incitament i det där. Det ena är att när arbetsgivaren vill säga upp så sker det sakligt. Antingen saklig grund på individbasis eller i turordning när det gäller arbetsbrist. Det andra är att människor får omställningsmöjligheter, det vill säga att vi har en aktiv arbetsmarknadspolitik, att du får nya livschanser. Om det inte behövs barnskötare i Braås där jag kommer ifrån, nej, men då får man möjlighet att utbilda sig till svetsare och kan börja jobba på Volvo i Braås. Och det tredje benet är ju en ordentlig A-kassa, det vill säga att när man måste ställa om på grund av att företagen eller strukturomvandling sker, då kan man försörja sin familj. Och alla de här tre incitamenten har vi försökt förhandla om under de här förhandlingarna. Men vi litar inte på staten, för att skulle vi förhandla om turordning eller något annat och vi får lösning om kompetensutveckling och det vi beskrev innan i omställningsdelarna, så kanske någon jäkla regering helt plötsligt säger, men nu finns det inga pengar till A-kassa utan vi sänker den till 60%. Mm. Och då står vi ju där med skägget i brevlådan. Så därför så är det ju grunden är att vi inte litar på de där politikerna när det gäller A-kassan. Mm. Upprätthåller de 80% över tid eller tänker de som alliansregeringen börjar pilla i det där? Mm.
Och det här var ju helt enkelt med de värdena som vi gick in i de här förhandlingarna. Och med ganska god exakthet kan man väl säga att det faktiskt också är det vi har förhandlat om.
Ja. Men om nu har vi pratat mycket om våra fina karameller. När man går in och förhandlar så brukar man ju säga så att ingen ska vinna. Alla ska vara lite nöjda eller alla ska vara lite missnöjda. Då har man lyckats med en förhandling. Det bästa är att om alla går därifrån, för fan det här blir ganska bra. Och det gäller inte bara oss, utan arbetsgivarna måste ju också känna så här, men det här blir ganska bra. Det här är vi nöjda med, det här kan vi leva med. Det är en bra balans liksom. Vad gick då arbetsgivarna in med för prylar i de här fallen? Nu har vi ju lagt en härlig bombmatta här i podden. Vad vi ville ha, vad ville de ha?
Ja, det kan man egentligen sammanfatta som att de vill ha två stora frågor. Dels vill de ha lättnader i turordningsreglerna. Och om man då ser till lite hur funkar det idag med turordningsreglerna? Jo, men då är det ju så att det är den som är sist anställd som ska bli uppsagd först helt enkelt om det är så att det uppstår en arbetsbrist. Dock förutsätter ju det att man har tillräckliga kvalifikationer att vara kvar. Idag finns det en
regel. Nu får du beskriva här, Malin. Vad innebär det här med tillräckliga kvalifikationer? Om det är så att det är arbetsbrist på min tjänst, nu var det dåligt. Ja, men så här, och sen så säger jag så här, men vad fan, jag kan gå in och bli avtalsjurist här på kommunal. Har jag då tillräckliga kvalifikationer?
Nej, det skulle du säga.
Vad säger du?
Riktigt så bra som mig är du ju faktiskt inte.
Nej, men det är ju det man menar med tillräckligt. Ja. Du är anställd efter mig på kommunal. Mm. Men säger kommunal, vi behöver ingen avtalssekreterare längre utan vi kör en arbetsbrist på den. Och då skulle jag kunna säga då, nej för fan, jag vill ha kvar min tjänst. För Malin ska ni sparka före mig. Jag kan ta hennes tjänst. Och då säger Malin här att nej, du har inte tillräckliga kvalifikationer för att bli förbundsjurist på kommunal. Och det får jag väl nog erkänna att den skulle jag inte klara. Det är ungefär så man väger då när man pratar om tillräckliga kvalifikationer. Och då är det ju för att jag är inte sist anställd. Och då väger man då, har jag andra tjänster jag skulle kunna ta för att peta bort Malin som är anställd efter mig.
Man tittar ju helt enkelt. Om man säger att den här tjänsten som ska bort, så tittar man på alla de tjänsterna som ligger längre ner i turordningen, de personerna som har dem. Finns det något jobb här som Johan hade kunnat ta? Och det tror jag nog vi skulle kunna skrapa fram något jobb som Johan har tillräckliga kvalifikationer för.
Vi hade inte petat undan dig.
Nej, mig hade varit svårt eftersom det ändå nog krävs en juristexamen för att ha det här jobbet på kommunal.
Fan också.
Sånt är livet. Men idag så finns det ju en regel i LAS som handlar om turordning som gäller småföretag. Och den handlar om att om man har ett företag med högst 10 anställda så får man innan man gör den här turordningslistan som det kallas, alltså där man ställer upp alla personerna i ordning utifrån hur lång anställningstid man har, så får man göra 2 undantag. Så du får välja att plocka bort 2 personer som är av särskild betydelse för verksamheten. Och då innebär det att man skulle kunna plocka bort 2 som har ganska kort anställningstid. Och därmed så blir det personer som har längre anställningstid som blir uppsagda.
Och då ska vi ta ett exempel. Då har vi nu 10 jurister på kommunal. Och ni är anställda med 1 års efter varandra. Så att vi har anställt 10 jurister under 10 år. En ny varje år. Och sen säger kommunal, vi har bara 10 anställda, för det gäller ju så här små företag. Och då säger vi så här, vi vill säga upp 2 jurister. Och då kan då kommunal undanta 2. Då är det inte de som sist anställda per automatik som får lämna, utan då kan ju kommunal säga så här, vi vill ha kvar Malin fast hon är sist anställd. Och vi vill ha kvar Kalle som är näst sist anställd. Och då behöver man inte motivera varför ens. Utan då undantar man dem och då blir det de som står på listan 3-4 sista anställda som istället blir uppsagda. Det är så den där regeln, den där har ju funnits ganska länge.
Mm. Och den har ju varit kritik emot att den gäller bara då småföretag. Och det här är någonting som man från arbetsgivarhåll säger borde mena borde gälla alla företag. Och med de värdena har ju de gått in i de här förhandlingarna.
Men när arbetsgivarna det här med turordningsreglerna, varför är den så jäkla viktig för dem? Vad är deras, om vi ska sätta oss i deras kläder lite nu för poddlyssnarna. Om vi nu tänker att nu är vi ett företag. Varför är det här med turordningsreglerna så jäkla viktigt för dem? Varför är det, tycker de det är jobbigt?
Alltså de tycker att det är jobbigt för de vill ju kunna behålla den kompetensen som de vill ha kvar. Och då är det ju så att om vi nu tar exemplet med dig igen. Du skulle ju kunna peta ut ganska många här. Men då måste man ju titta på den personen som du petar ut. Då kanske den i sin tur petar ut någon annan. Och då blir det en jäkla fia med knuffeffekt. Och det tycker de är jobbigt. Och de vill kunna säga att vi måste kunna få göra fler undantag så att vi ser till att behålla den kompetensen som behövs för att driva vidare verksamheten eller företaget.
Och så säger de samtidigt att, och det gynnar er också, för det gör att företaget blir mer konkurrenskraftigt, mer livskraftigt och kan växa och anställa fler personer. Det är så de argumenterar.
Det är deras argumentation.
Så de... kan man hålla med lite om det där? Om vi nu liksom ska...
Ja, men ibland kanske man kan...
Nu sitter Malin här och skruvar på.
Ja, det här känns inte skönt.
Nej,
det
vill nu är vi i arbetsgivarlådan. Nu leker vi arbetsgivare.
Jo, men det tror jag också. Att man såklart vill behålla den kompetensen. Men då har man ju faktiskt som arbetsgivare inte bara en möjlighet utan också ett ansvar att se till att kompetensutveckla sin personal på det sätt som behövs. Så att alla de som jobbar där har en möjlighet att vara kvar i en eventuell driftsinskränkning då, eller att man behöver göra sig av med folk. Så att den tycker jag man inte riktigt så lätt kan komma undan. Utan då måste ju arbetsgivarna spotta upp sig och se till att ge den kompetensutvecklingen som behövs.
Ja, men det var helt rätt. Och sen är det här. Det vi ogillar, det är ju att det sker godtyckligt. Att arbetsgivarna som för 100 år sedan kunde gå och peka på folk, dig vill jag inte ha kvar, dig vill jag inte ha kvar, utan så länge de, och det är min bild av svensk fackföreningsrörelse, så länge de kan objektivt berätta varför och på vilket sätt sakligt, så är ofta svensk fackföreningsrörelse ganska beredda på att förhandla om det. Men det är det här jäkla godtyckliga där de själva ska få gå och peka och bestämma, som sitter i våran ryggmärg, att nej, det finns chefer och företagare som inte klarar av att hantera en sån godtycke. Och därför blir vi liksom ryggmärgsreflexmässigt. Det där kan ni fet glömma.
Nej, och det har ju att göra med liksom den grundläggande maktbalansen. Ja. Arbetsgivarna har en rätt att anställa i princip vem man vill. Och numera i vilken anställningsform man vill, utan att ange varför. Men i gengäld så ska det inte vara hur lätt som helst att säga upp vem som helst. Det är ju det som liksom är den grundläggande maktbalansen mellan arbetsgivare och facken. Och om man då börjar göra det lättare att säga upp, för att upprätthålla den balansen, så måste man ju i gengäld göra det svårare att anställa, höll jag på att säga. Det var ju inte rätt uttryckt, utan snarare att det måste ju finnas ett incitament för att man ser till att anställa tills vidare, så att man kommer in i en trygg anställning. Annars så rubbar man maktbalansen.
Men de hade, om man ser turordning, det är liksom när man vill säga upp på grund av arbetsbrist, det var den ena frågan, och där ville de ju ha mer undantag. De tyckte att det här 2-undantaget är ju väldigt bra, men vi vill ha mer undantag. Och då kan man avslöja så att i de här förhandlingarna så pratar man om X, Y, Z. Och det kan väl avslöja så mycket att utan att vi avslöjar vad nivåerna var på X, Y, Z. Så X var hur många ska de kunna undanta i ett fast antal, de här 2-undantaget. Y var en procentsats som de angav. De angav aldrig, och det gjorde de, men vi ska inte avslöja här vad de angav. Men Y är en procentsats istället som då skulle träffa större företag. Hur många procentuellt, så vill du säga upp 100, hur många procent av de 100 ska de kunna undanta? Och Z var ett tak. Hur många ska de maximalt kunna undanta? Och förhandlingarna snurrade ju runt X, Y, Z och hur man skulle beräkna dem. Så mycket kan vi avslöja.
Det kan vi göra. Och här ska man ha med sig att den så kallade Toijerutredningen som ligger på bordet innehåller ju regler som också handlar om utökade undantag i turordningen.
Ja, Och den jävla tojutredningen, den gynnade ju inte förhandlingarna eftersom den är så pass arbetsgivarvänlig. Och det är klart att som vi beskrev innan, en förhandling ska ju båda parter gå ut och tänka så här, ah, det här blir ganska bra, det här kan vi leva med. Men när arbetsgivarna har en godispåse från Toyo som är till 100% nästan deras fördel, så varför ska de ge oss någonting när de får någonting gratis?
Mm.
Det är det som är det stora problemet när politikerna lägger sig i hur förhandlingar ska gå till. Man kan inte ge den ena parten en godispåse och den andra ingenting och sen säga till den som har godispåsen, nu ska du dela med dig av hela godispåsen utan att få något.
Mm.
Ja, det skulle jag göra, jag är solidarisk. Men till sist så är inte arbetsgivarna så solidariska.
Ja, och det kan man väl säga. Traditionellt sett så förhandlar ju faktiskt fack och arbetsgivare som två jämbördiga parter.
Exakt.
Enligt den svenska modellen.
Ja.
Och när man väljer att göra så här, att man redan ger någonting till den ena parten, där man säger att om du misslyckas i den här förhandlingen, om det inte kommer överens, så kommer du i vart fall att få det här.
Du får godispåsen.
Då är man ju inte längre två jämbördiga parter som förhandlar.
Nej, det är illa av Liberalerna och Centerna som tvingade på regeringen den här utredningen. De fattar inte vilken soppa de satte oss i. Men det var inte bara turordning utan också det här brännheta frågan saklig grund. Kan du beskriva nu, inte lite juridik här nu, vad innebär saklig grund och varför finns den i svensk arbetsrätt?
Ja, lite lagom juridik då. Du får peta på mig när jag blir
pratande.
Ja. Nej, men saklig grund är ju en regel i lagen om anställningsskydd som säger att om man vill säga upp en arbetstagare, en tillsvidareanställd arbetstagare, så måste det finnas saklig grund. Och saklig grund kan antingen vara arbetsbrist, och då kommer man ju vidare till det vi precis pratade om, turordningsreglerna. Men det kan också vara personliga skäl. Personliga skäl kan ju vara att jag har drabbats av en sjukdom eller att jag snattar på jobbet eller att jag inte gör mitt jobb, bristande prestation eller att jag har samarbetssvårigheter eller någonting annat. Helt enkelt allting som har med mig som person att göra eller någonting som jag gör. Alltså inte en arbetsbrist som beror på att arbetsgivaren behöver säga upp och ställa om för att man har dålig ekonomi.
Då kan man väl säga lite kort så här. Om jag, när jag blir anställd så säger jag så att jag ska göra de här arbetsuppgifterna. Och då är det ju så här, då lovar jag ju arbetsgivarna det, att jag ska utföra de här arbetsuppgifterna på det här sättet. Och då säger arbetsgivarna så här, ja, dessutom så vill vi att du kommer i tid och du ska bla bla bla. Och mot det så får jag ju en lön. Och det blir ju ett anställningskontrakt liksom på något vis. Men det är ett byte. Och om någon part då bryter mot det här anställningskontraktet, till exempel. Om jag börjar komma för sent varje dag fast jag lovat när jag blev anställd att jag inte skulle komma för sent eller att jag sover på jobbet och arbetsgivarna var tydliga med att du får inte sova på jobbet eller att jag helt plötsligt får för mig att ta hem all handsprit på äldreboendet fast för jag behöver det hemma och arbetsgivarna tydligt har sagt att det får du inte göra. Då aktiveras ju den här regeln för då har jag brutit mot arbetsgivarens, mitt byte med honom liksom.
Ja, precis.
Och då blir det trouble.
Då blir det trouble. Och då ska man ju först fastställa att det finns en sån här saklig grund, det vill säga att jag faktiskt har gjort någonting fel, att jag har brutit mot det jag har lovat, som Johan uttrycker det, eller så. Och då ska arbetsgivaren först se om det är så att det jag har gjort skulle kunna lindras av eller att det skulle kunna lösa sig genom att man erbjuder mig ett annat jobb hos arbetsgivaren. Det kan ju till exempel vara att om jag har samarbetssvårigheter så kanske det faktiskt inte bara är mitt fel att det är en grupp som träter. Då kanske jag skulle kunna få behålla jobbet genom att bli omplacerad och jobba på någon annan enhet eller så hos arbetsgivaren. Och då kan man lösa problemet. Eller att det är så att jag inte riktigt tillräckligt bra för att göra det som jag anställdes för att göra. Och det kan ju vara antingen för att jag inte längre är så bra eller för att jag har blivit äldre eller jag har någon annan sjukdom eller någonting som gör. Då kan man ju se, finns det något annat ledigt jobb som jag skulle kunna göra istället? Så att det här omplaceringsskyldigheten, den ligger ju också på ett sätt inom begreppet saklig grund. Att det ska först föreligga då en grund att säga upp, personliga skäl eller arbetsbrist, men sen måste man då också se, fanns det någon möjlighet att omplacera den arbetstagaren innan man faktiskt kan gå vidare och säga upp.
Och vi ska snart komma in på det vi uppfattade i vart fall, att arbetsgivarna ville förändra det här. Men det finns också en annan regel i när man säger upp, och det är att om en medlem i Kommunal blir uppsagd på X företag, och så säger vi, åker vi dit med våran förhandlarbil och säger så här, nej, men det där var ingen saklig grund, utan vi ogiltigt förklarar, vi säger nej, så kan man säga. Då har man lönen kvar. Ja. Så länge tvisten pågår.
Precis. Då finns det en regel i lagen om anställningsskydd som säger att om då antingen arbetstagaren själv genom ett ombud eller facket då säger nej, men vi accepterar inte den här uppsägningen, det är inte rätt, det finns ingen grund att säga upp Johan, då ogiltigt förklarar man uppsägningen, heter det då i LAS. Och det innebär att till dess att den här tvisten slutligt är avgjord, och den kan ju bli avgjord genom att man hittar en lösning i förhandlingen, i lokal eller central förhandling, men det kan ju också gå hela vägen så långt att man stämmer arbetsgivaren till arbetsdomstolen, och att det är arbetsdomstolen som slutligen får avgöra om Johan skulle ha blivit uppsagd eller inte. Och då innebär den här regeln att man kvarstår i anställning under hela tvisten.
Och
har lön.
Och då har ju arbetsgivarna sagt att ja, alltså, vi förstår att det ska finnas en rättssäkerhet, det köper vi, men vi tycker inte det är rimligt att ett litet företag med, vi säger, nu drar vi till riktigt hårt som de anger när de tycker vi är ute och cyklar, 5 anställda, och så säger man upp en på grund av samarbetsproblem, vi leker med tanken. Och då tycker de, inte jag då, utan nu är jag arbetsgivare, de tycker det är för jävligt. Ska det här lilla företaget pröjsa lön i 1,5 år för en individ som de har sagt upp på grund av samarbetssvårigheter? De säger att det här lilla företaget har givetvis rätt att säga upp, men de har inte råd att säga upp. De har inte råd att gambla i 1,5 års tid. Och det riskerar att hela företaget går under för den här individen är kvar. Det är så de argumenterar. Och därför så vill de ju då, och ibland så vill de lösa det på andra sätt. Liksom. Men grunden är det de anger i alla fall, det är att det lilla företaget har då ingen möjlighet att använda lagen på ett rättssäkert sätt och kunna säga upp om de behöver.
Nej, och där är det ju så att vår uppfattning är ju att om man följer lagens regler så har man ju grund att säga upp, och då kommer ju uppsägningen inte heller att ogiltigt förklaras. Och det är ju möjligt så att man kan tycka att själva regeln i LAS är otydlig, vad är eller vad är inte saklig grund, men vi har ju 40 års praxis från arbetsdomstolen, och genom den så är det ju ganska lätt att se när finns det saklig grund och när finns det inte.
Och nu ska vi inte avslöja här Kommunals inställning, för det är ju många arbetsgivare som lyssnar på de här avsnitten, men man kan väl säga att de flesta vet ungefär att det är klart att om man snor på jobbet och det är tydligt att man inte får snor på jobbet, vilket jag hoppas det är, då ligger man ju ganska löst till. Och sen ska vi inte dra fler exempel, för då avslöjar vi för mycket Kommunals inställning i det här. Men det kan man säga, det är ganska vedertaget att om du tar någonting från jobbet och tar hem det olovligt och arbetsgivaren kommer på dig, då hänger du ganska löst.
Mm. Och är det så att det är fastställt att det är så kommer ju inte heller vi att ogiltigt förklara.
Nej.
Och då har ju inte arbetsgivaren, även den lilla arbetsgivaren, det problemet som de påstår att de har.
Nej men så, och det är de här två frågorna då, arbetsgivarna. Då säger på turordning vill de ha fler undantag, och då argumenterar de att de vill behålla rätt kompetens, och i längden gynnar det också oss. Så argumenterar de. Och när det gäller saklig grund så tycker de att det är för otydligt. Man vill ha mer tydlighet. Vi har den här 40-åriga praxisen. Går det då skriva ner den på något sätt? Så att för det lilla företaget som inte har eminenta jurister som vi har på Kommunal som Malin, de ska veta när den röda linjen går. Ungefär så argumenterar de.
Precis. Plus då den här detaljen att anställningen ju inte ska bestå.
Nej, precis.
Det vill säga att de ska slippa betala lön under tvisteprocessen.
Ja.
Så att det var ju den andra stora biten i den frågan helt enkelt.
Och då kan man säga så att anställningsskyddet är ju uppdelat liksom i tre stora delar kan man väl säga, eller fyra. Men dels är det ju anställningsformerna, och där dundrar vi då in med att det ska vara heltid och tills vidare som grund. Och så dundrar de in med de andra två benen, turordning och saklig grund. Och då förstår man att det blir sprängstoff i förhandlingarna.
Mm.
För båda parter vill förändra på sitt sätt grundstommen liksom i LAS,
mm,
på olika sätt.
Mm.
Och det är därför sådana här förhandlingar blir så extremt komplicerade. För LAS är ju, som du säger, 40 år liksom, och det har utarbetats praxis. Och det har varit ett både fackligt och politiskt käbbel runt LAS, får man säga.
Ja, men det har det ju varit hela tiden. Och någonstans, det är ju, kan ju också vara svårt att komma ihåg, men LAS kom ju till egentligen för att parterna då inte kom överens.
Nej, precis.
Så att nu sitter vi med en lagstiftning, den har ändrats på vissa bitar. Det har blivit lättare att visstidsanställa, men vissa bitar ligger kvar. Så att vi är i grunden oense, men vi förhandlade ju ändå i botten, och det fanns absolut frågor där vi hade kunnat komma överens.
Ja, men du, jag kom på här nu, det var jävla slarvigt. Det är att vi glömde en av våra viktiga frågor i förhandlingarna. Det är ju inhyrningsfrågan.
Mm.
Och den kanske inte är jätteviktig för Kommunal, därför att vi har ju så jäkla mycket visstidsanställda. Så att arbetsgivarna använder inte inhyrningsföretag i våra sektorer. Men den är betydligt större inom lager, byggsektorn och industrin.
Mm.
Vad ser våra fackliga kamrater för utmaningar där?
Men idag är det ju så att det finns ju en lag som reglerar uthyrning av arbetskraft. Och den lagen, den reglerar egentligen förhållandet mellan vad man kallar då för kundföretaget, alltså den som hyr in, och uthyrningsföretaget, i dagligt tal bemanningsföretaget. Men den innehåller ju inga rättigheter eller spärregler egentligen för den som blir inhyrd. Utan idag är det ju så att om man jobbar då till exempel på Volvo, så kan man ju antingen vara anställd av Volvo, eller så kan man vara inhyrd och jobba sida vid sida hur många år som helst. För det finns ingen yttre gräns, finns ingen spärr. Och då pratar man ju om att det finns ju människor som har varit inhyrda i kanske 15 år. Och från ena dagen till den andra så kan då bemanningsföretaget, eller då att kundföretaget, att Volvo säger, nu vill vi inte ha Pelle längre, du får gå tillbaka till bemanningsföretaget. Och då finns det inga rättigheter för den personen som har varit där.
De rättigheterna ligger i bemanningsföretaget.
Mm.
Och då har vi sneglat på, det finns en tysk modell,
mm,
som vi har försökt att tänka. För då tänker vi så här, om det finns en modell i andra länder, så är det lättare för arbetsgivarna i Sverige att tugga i sig det. Det är så vi brukar säga, förhandlingstekniskt. Det finns redan en sån lagstiftning i Norge, mm, eller Sverige eller där. Och de brukar köra samma sak mot oss. Så att det är en sån här rävspel man kör. Men kolla här, i Tyskland så har man ett sånt här system. Det funkar skitbra, ni behöver inte vara oroliga.
Och det är ju inte bara snack, utan det är också faktiskt för att visa att det finns ju ett system och,
precis,
att det fungerar.
Ja.
Sen är det ju alltid att det måste ju sättas in i ett sammanhang med hur har vi det annars här, såklart.
Och i Tyskland har man ju då mer ordning och reda i de här frågorna som Malin beskrev. Men det är ju, så inhyrningsfrågan var ju då det lager, industrin och inom byggsektorn. Sådär. Så den glömde vi, så att våra frågor var i visstid, hyvlingen och inhyrning kan man säga.
Mm.
Och motstod det då från arbetsgivarna, turordning och saklig grund.
Mm.
Och där brakade det loss, så kan man väl säga.
Ja, det är väl ingen hemlighet att det följer på en helhet, men det var väl helheten inom ramen för de här,
ja,
anställningsskyddsfrågorna, ja, kan vi säga. Där det till slut då inte gick att enas.
Nej, för då är det så att de här förhandlingarna har ju då, som vi beskrev innan, de har ju i princip hela svensk arbetsmarknad har varit inblandade. Det är Svenskt Näringsliv med alla deras olika medlemsförbund, det är ju byggarbetsgivarna och det är industrin och det är liksom vårdföretagen och så vidare. Och sen har vi hela LO med alla olika LO-förbund och sen PTK då med alla tjänstemannaförbund. Och ska man se ihop en lösning så måste ju alla gilla alla lösningar. Och som ni hör här så är det ju fem kanonfrågor vi pratar om. Det är ju liksom kärnkraft i varje fråga. Och då ska alla de här tre tycka att det här är okej lösning för mig i alla fem frågor. Och det är ju det som gör de här förhandlingarna så oerhört komplicerade.
Ja, och det är ju verkligen En stor maskineri.
Ja, och då har det gått till så att vi har ju då suttit på Öfre Östermalm, fina kvarter. Du vet när man ska gå ut och käka lunch där, du vet, det är ju, ja, det är dyra luncher. Och då har LO-gänget suttit i ett par utbombade kontorslokaler på plan 4 där på Svenskt Näringsliv.
Ja, men när vi kom dit fanns ju inte ens stolar och bord.
Inga stolar,
ingen bord, kaffemaskin.
Ingen kaffemaskin. Är det någonting man behöver under förhandlingar så är det kaffe. Men det, till slut så fick vi då upp gamla utkänta bord och stolar, men det var ju fortfarande väldigt bra skrapat. Så att vi har suttit i utbombade kontorslokaler. Det har inte varit någon lyx, men det har varit helt okej, får man väl ändå säga, utifrån frågornas dignitet.
Mm.
Och då har ju för LO-sidan suttit alla avsekreterare, men sen har vi då haft en ganska stor juristgrupp som har bestått av förbundsjurister. Mm. Där Malin, du har ju ingått. Du ska få beskriva lite vad ni har gjort sen. Och sen har vi haft en förhandlingsledning på LO som letts då av LOs avtalssekreterare Torbjörn Johansson, som har lett förhandlingar. Så då kallar man honom för förhandlingsledning, och det är han som springer ner och träffar Svenskt Näringslivs förhandlingsledare och PTKs förhandlingsledare. Så då blir det ett ganska litet gäng. Men han springer ju ner då på uppdrag av avtalsrådet, som säger så här, men du får säga så här och vi kan släppa det på X eller Y eller Z, eller vi tycker den här texten. Men till det så har vi ju då haft en eminent juristgrupp som har suttit i samma lokaler. Vi har ju jobbat ihop i praktiken. Det låter ju väldigt som att vi har vattentäta skott. Så funkar det ju inte. Men hur har ni jobbat?
Ja, men det kan man väl säga. Vi har ju suttit på plats alla dagar som förhandlingsdelegationen, alltså avtalssekreteraren, har varit på plats, så har vi också varit på plats. Och vårt uppdrag har ju varit att med våra juridiska ögon försöka omsätta det som förhandlingsdelegationen vill uppnå. Till exempel vad det gäller visstid och hyvling och inhyrning. Vad är det vi vill åstadkomma? Så har vi lyssnat in, skrivit texter, kommit med förslag, skruvat för att då få fram hur ska vi formulera våra yrkanden i den här förhandlingen så att vi får så mycket pang för pengarna, helt enkelt. Att vi uppnår och ser till att vi lägger sådana förslag som verkligen kommer till rätta med de problemen som vi har. Så att vi har ju jobbat och skrivit, dragit förslag, skrivit om, skrivit rätt. Så har vi jobbat väldigt mycket. Och sen nu på slutet så har vi ju även fått texter från arbetsgivarna, som ju vi då i sin tur har fått analysera, redogöra för hur ska man tänka, vad är bra, vad är dåligt och så vidare.
Ja, för att ett element i de här förhandlingarna är att vi vill ju helst förhandla in saker i kollektivavtal, och det vill vi för att vi litar inte på politikerna. Utan så fort det finns en lagstiftning finns det risk att någon klåfingrig politiker lägger sig i och ändrar den där lagstiftningen. Så vi vill ha in så mycket i avtal som möjligt. Men det är inte så enkelt när det gäller de här fundamentala reglerna som lagen om anställningsskydd. När det gäller omställningsförsäkring och sånt är det mycket enklare. In med det i avtal. De som inte har avtal, de omfattas inte. Men när det gäller lagen om anställningsskydd så är det mer problematiskt. För det finns x antal företag som inte har kollektivavtal, och hur ska man hantera dem och så vidare. Och då har vi hela tiden varit i gränslandet. Vad ska vi begära att lagstiftarna ändrar i lagen? För vissa grejer måste man ändra i lagen för att kunna kollektivavtala om. Och vad ska in i våra kollektivavtal? Så behöver vi inte gå in i supertekniken här med kollektivavtal på den, men det kan man väl säga också det. Och då har ju ni jurister skrivit lagförslag till och med, som vi skulle leverera till regeringen eller någon staten. Mm. Det här vill vi att ni ändrar, exakta lagtexter.
Jajamän.
Så du har varit med och producerat lagtexter, sånt som brukar ta i utredningsarbete och maskinerna i staten år att ta fram, och du har fått producera på några timmar. Hur känns det?
Ja, det har ju verkligen varit en utmaning. Men det är ju förbaskat roligt.
Ja.
Det är ju, man har ju verkligen fått gnugga geniknölarna för att se till att pinna för alla hål som kan uppstå när man börjar skruva någonstans. Men jag tycker att vi i de här förhandlingarna har gått in med riktigt, riktigt bra förslag och riktigt bra texter.
Ja.
Kanske ska jag skicka dem, Stefan.
Ja, precis. Här har du. Nej, men, och sen så då emellan, då går det ju till så då sitter vi där. Och sen har ju vi en förbundsstyrelse som vi behöver förankra med. Malin och jag som har suttit i fronten. Och då har vi haft möte med dem löpande. Men sen har vi också experter här på Kommunal. Vi är ju givetvis kompetenta, men det finns ju liksom områden som man behöver experthjälp till. Så då har vi liksom kopplat in både utredare och ombudsmän i olika frågor för att stämma av. Är den här skrivningen i omställningsförsäkring bra eller hur skulle den träffa oss? Så det var ett jäkla förankringsarbete och det har varit enormt många människor inblandade i de här förhandlingarna.
Mm. Ja, precis. Även om det är vi som har suttit på Storgatan 19 så har vi ju haft ett helt batteri med folk här som vi har skickat texter till och krävt snabba svar ifrån. Och ja, det är mycket materia och komplexa frågor som ska hanteras. Och snabbt ska det gå.
Snabbt ska det gå. Och då kan man säga, vi gick in i ett intensivt skede här förra tisdagen. Och vi har förhandlat tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag, måndag, tisdag, onsdag.
Jajamän.
Varje dag.
Mm.
Och de sista dagarna eller dygnen så har vi... Man kan inte säga dygnet runt, men i praktiken dygnet runt. Vi har kört till 1, 2, 3 på natten de sista två dygnen och dratt igång 8 på morgonen. Så att jag konstaterade igår att jag hade sovit 7 timmar på 2 dygn på 48 timmar.
Mm. Ja, men det var något liknande.
Ungefär liknande. Mm. Och det, så kan man inte köra länge, men de sista 48 timmarna sen tisdag morgon så blev det så. Ja... Hur känner man sig efter en sån resa?
Ja, igår trodde jag att jag skulle vara hur trött som helst. Men då är man ju fortfarande alldeles spidad i huvudet. Ja. Tankarna snurrar. Det var snurpligt att få beskedet att det hade brakat samman. Men nu börjar ju tröttheten komma.
Ja, men vi kan väl avslöja så mycket som att... För Kommunals del, de ingångsvärden vi har gått in med, de har vi försökt redogöra ganska öppet varje dag, så hade vi bra lösningar på gång på alla frågor, så kan man säga.
Ja, det hade vi faktiskt.
Vi förflyttade Svenskt Näringsliv i de priofrågor som vi hade i rätt riktning, och hade det här gått i oss så hade arbetsmarknaden blivit ett knutta mer jämställd.
Ja.
Det får man väl ändå säga.
Vi hade ju några riktigt fina grejer som verkligen skulle kunna hjälpt Kommunals medlemmar i visstidsfrågorna.
Ja, men även när det gäller omställningsförsäkringen så flyttade vi fram våra positioner oerhört i de frågor som vi kan inte avslöja allt, men i princip så var ju alla de frågor som vi nu har lyft omhändertagna på ett eller annat sätt. Så man får säga att förhandlingarna gick i jämställdhetens tecken, och det är jag väldigt glad över. Men till sist så var det helheten som gjorde att det bakade samman, och det är frågor som Kommunala krigas för i 15-20 års tid som fanns på plats i de här förhandlingarna, så det känns jävligt snöpligt.
Mm.
Ja. Men du, vad händer nu då?
Ja, det är ju den stora frågan, 10 000 kronors frågan. Här finns ju väldigt många olika spekulationer.
Ja.
Och det finns spår. Vi har ju sett redan hur det finns uppmaningar från politiker om fortsatta förhandlingar. Det har väl hittills inte sett några konkreta förslag på det.
Nej.
Utan nu är det ju någonting annat som händer.
Nu är det avtalsrörelse. Och idag lämnar vi över nya yrkanden till SKR, Sveriges kommuner och regioner, och kommunala landstingsägda bolag. Och vi yrkar ju då på retroaktivitet för det förlängda avtalet och karensavdraget.
Mm.
Ungefär så. Men det tänkte jag att vi skulle ha ett specialavsnitt för nästa vecka, nästa vecka om avtalsrörelsen, då vi ännu mer ska prata om var vi ligger där och hur det har gått.
Mm.
Vill du tillägga något, Malin?
Nej, men jag beskrev det här igår som både det bästa och det värsta som jag har gjort i hela mitt arbetsliv. Och det sammanfattar väl ungefär de här tre senaste veckorna.
Grymt. Då vill vi hälsa alla lyssnare en trevlig helg. Ha det bra allihopa.
Ja, hej då.